Välkommen att lyssna på predikningar från Sankt Johannes evangelisk-lutherska församling. Hans Alskog predikar i julottan i Bibeln den 25 december 2015 över Matteus 1, 18-21.
Nåd, barmhärtighet och frid från Gud Fadern och Kristus Jesus vår Herre. Idag på julmorgonen ska vi stanna inför ett stycke från det som man kunde kalla för julevangelium enligt Matteus, som finns i slutdelen av hans första kapitel. Och vi läser från vers 18 i Jesu namn. Med Jesu Kristi födelse gick det till så. Hans mor Maria var trolovad med Josef. Men innan de hade varit tillsammans visade det sig att hon var havande genom den helige ande. Hennes man Josef var rättfärdig och ville inte dra skam över henne. Och därför beslöt han sig för att skilja sig ifrån henne i hemlighet. Men när han funderade över detta, då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sade: Josef, Davids son, var inte rädd att ta till dig Maria som din hustru, för barnet i henne har blivit till genom den helige ande. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder. Låt oss be. Ack Herre Jesus, hör min röst. Gör dig en bädd ut i mitt bröst. Ut i mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Amen. Vår predikotext behandlar i korthet omständigheterna kring Jesu födelse ur Josefs perspektiv. Lukas i sin tur, den text som vi hörde från altaret här, han fokuserar på motsvarande händelser ur Marias synvinkel. Där nämns hur ängeln Gabriel uppenbarar sig för Maria, hur Maria besöker Elisabet i Judabergs bygd, och där sjunger då Maria sin berömda lovsång. Och sedan följer då det som vi hörde från altaret, julevangeliet till Lukas 2. Där det berättas om Jesu födelse, om änglarna på ängen, om hur herdarna besöker den heliga familjen i Betlehem. Och så får vi veta att Maria i sitt hjärta bevarade och begrundade det som herdarna berättade att ängeln hade sagt om barnet. Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. Det vill säga, hon jämförde det som herdarna berättade om mötet med ängeln och vad ängeln Gabriel hade sagt till henne cirka 9 månader tidigare. Stämde det överens? Var det samma budskap? Var det samma uppenbarelse från änglarna? Hade Gud hållit sitt löfte till Maria att just hennes barn skulle få sin far Davids tron och kallas heligt och den högsta son? Man kan tänka sig att Maria under sin graviditetstid hade haft vissa tvivel på detta. Messias, Guds son, varför just mitt barn? Men nu får hon det bekräftat ur änglars mun. Han är Messias, Herren. Men Josef, hur var det med honom? Vad rörde sig i hans hjärta? Det är det som Matteus skriver om. Jag tror att vi män har ganska lätt att sätta oss in i Josefs känslor. Hans trolovade var gravid och han själv hade ingen andel i att det hade blivit så. Det är mycket möjligt att Josef kände till profetian i Jesaja om att jungfrun skulle bli havande och föda en son. Men det är knappast någonting som man kommer att tänka på i detta läge. Det vill säga att det barn som Maria nu väntade skulle vara Messias. Det som följde Josefs hjärta var övertygelsen om att Maria hade varit otrogen mot henne och nu bar en annan mans barn. Och Josef hade kunnat ställa till det ordentligt för Maria och dra offentlig skam över henne. Men det ville inte Josef göra mot sin trolovade, utan han beslöt sig för att skilja sig ifrån henne i hemlighet. Det var en svår tid för Josef. Men i detta svåra läge får han besök av Herrens ängel som förklarar hur det ligger till med barnet. Maria har inte varit otrogen, utan barnet har blivit till genom den helige ande. För Josef var detta utan tvivel en mycket stor lättnad. Men för oss som inte har levt med Josefs vånda, det är att hans liv är förstört, det liv han har planerat. För oss är det som ängeln säger därnäst av ännu större betydelse. Det vill säga orden i vers 21. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder. Och vi ska också ägna återstoden av predikan åt dessa ord. Han ska frälsa sitt folk från deras synder. Detta är Jesu Kristi mission. Hans namn, Yeshua, betyder Herren är frälsning. Och denna mission omvittnas också i Zakarias lovsång i Lukas 1. Där Zakarias säger om Johannes döparen. Och du barn ska kallas den högstes profet, för du ska gå före Herren och bana väg för honom. Du ska ge hans folk kunskap om frälsningen med förlåtelse för deras synder inom vår Guds barmhärtiga kärlek. En frälsning som består i syndernas förlåtelse, det var detta sonen skulle utverka. Och för mänskligheten är det av största betydelse om sonen lyckades i sin mission eller inte. Och så är det oavsett om människor håller med om det eller inte. De flesta människor i vår omgivning anser att det där med synd, det är nog inget stort problem. Ja, vem orkar ens fundera på sådana saker? Nu då det är jul och allt. Talet om synd, det är inget annat än en relik från en svunnen tid. Så tänker många människor, och kanske också sådana som idag visar något slags intresse för Jesus av Nazaret. Men vad ska man med Jesus till om man inte vet av någon synd? Vad ska man med en frälsare till, en räddare, om man inte anser att man befinner sig i någon fara? Den verkliga Jesus måste med nödvändighet bli ointressant för den som inte upplever sig vara en syndare. Man kan ju förstås ha Jesus till en moralisk förebild. En vägvisare eller en befrielsepredikant för förtryckta människor. Men får inte Jesus vara mer än det, så är det inte Bibelns Jesus vi har att göra med. För han kom ju för att frälsa sitt folk från deras synder. Allt annat är underordnat detta. Goda förebilder och människor som kämpar för rättvisa finns det gott om i världen. Men det finns inget annat namn under himlen genom vilket vi blir frälsta än Jesu namn. Och ingen kommer till Fadern utom genom Jesus. Men här gäller det också det motsatta. Och det är viktigt. Alla som går via Jesus, som förtröstar på honom alena, kommer också en gång att nå fram till saligheten hos Fadern. Och varför? Jo, för att Jesus lyckades i sin mission. För att han verkligen har frälst sitt folk från deras synder. Bibeln vittnar om detta på många ställen. Till exempel vittnar Jesu ord på korset om att uppdraget är utfört. Det är fullbordat. Jag har frälst mitt folk från deras synder. I Hebreerbrevets andra kapitel står det: och sedan han fullbordat en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Reningen från synderna är utförd. Så du som sitter här med ditt onda samvete, som kämpar mot lustar och begär, som tycker dig falla titt som tätt, du som lider av att din tunga är så snabb att tala det som den inte borde, du som tycker att du är elak och kärlekslös, hör detta ord. Reningen från synderna är utförd. Jesus har frälst sitt folk från deras synder. Men vem eller vilka hör egentligen till det folk som Jesus har frälst från deras synder? Är det bara judarna, det vill säga det som har samma kötsliga härkomst som Jesus själv? Eller är det bara de troende? Eller är det alla människor? Paulus undervisar mycket klart i Efesierbrevets andra kapitel om att sedan Kristus dog på korset inte längre finns någon skiljemur mellan jude och hedning. Han skriver: genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till fadern. Därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med det heliga och medlemmar i Guds familj. Så frågan huruvida frälsningen från synden endast gällde judarna, den är besvarad. En kristen av hednisk härkomst har samma del i Israel som en kristustroende jude. Och en jude som inte tror på Kristus har ingen del alls i det sanna Israel, säger Paulus i Romarbrevet. Men gäller frälsningen från synderna då enbart de troende? Vem får höra till det folk vars synder Jesus dog för? Paulus skriver i 1 Timoteus brevet 4: vi har satt vårt hopp till den levande Guden som är frälsaren för alla människor, först och främst för dem som tror. Den levande Guden Jesus Kristus är frälsaren för alla människor. När han skulle frälsa sitt folk från deras synder är det alla människor som någonsin levat, som nu lever och som någonsin kommer att leva. De är medräknade. Aposteln Johannes skriver i 1 Johannes brev 2: han är försoningen för våra synder, det vill säga vi som tror. Och inte bara för våra, utan också för hela världens. Han är försoningen för hela världens synder. Petrus skriver i sitt andra brev om villolärare att de kommer att förneka den Herre som har friköpt dem och så drar fördärv över sig. Som friköpta drar de fördärvet över sig. Frälsta från sina synder genom Kristi död, dock förlorade. I en mening är alla människor frälsta, i en annan endast de troende. Paulus skrev till Timoteus, det som vi redan läste: vi har satt vårt hopp till den levande Guden som är frälsaren för alla människor, först och främst för dem som tror. Endast för de troende har frälsningen från synden blivit till välsignelse och till evigt liv. Frälsningens gåva tas nämligen emot i tro. Tas gåvan inte emot har man ingen nytta av att Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Man har ingen nytta av att Gud i Kristus har förlåtit en alla synder. Man går i alla fall evigt förlorad. Men orsaken till det finns inte hos det barn som blev sänt till jorden för att frälsa sitt folk från deras synder. Han misslyckades inte i sitt uppdrag, utan hela världen blev rättfärdigförklarad genom honom. Och inte nog med det, han har också låtit sitt ord gå ut till världen med budskapet om försoningen, med uppmaningen till världen att tro. Och som inte detta skulle vara nog, så har han också sänt den helige ande i världen som skapar tro på detta ord i människans hjärtan. Genom denna tro blir det delaktiga av frälsningens gåva, och den levande Guden blir deras verkliga frälsare. Men, säger Jesaja, vem trodde vår predikan? Vem tar orden i Adams julsång till sitt hjärta? Ni vet den som går på radion hela tiden nu. Orden: folk, fall nu neder och hälsa glatt din frihet. O helga natt, du frälsning åt oss gav. Vem stannar upp och funderar på vad detta ord betyder? Orden om frihet. Frihet från vad, kan man kanske fundera? Och frälsning från vad då? Inför detta ställer sig nutidsmänniskan undrande. Terrorister, ja, de kan behöva frälsning. ISIS och talibaner. Eller pedofiler och sexförbrytare. Men inte ärligt och redligt folk. Men låt oss tänka på Simon och Hanna i templet. Dessa fromma människor, De väntade ivrigt på att få se världens frälsare. Det var deras livsinnehåll och mening med livet. Och detta eftersom de ansåg sig behöva honom för egen del. Och visst fanns det också många andra som tog emot Jesus barnet. Men det stora flertalet av hans egna tog inte emot honom. Han kom för att frälsa dem från deras synder. Han gjorde det också senare på Golgata. Men det dög inte för dem. Kanske de hade ett annat namn som de hoppades kunna bli frälsta genom och tillträde till fadern. Kanske Abraham. Ni kommer ihåg att de ropade att vi är Abrahams barn. Vi har Abraham till vår far. Eller kanske sitt eget namn. Men Gud frälser endast genom sin son. Inte genom sin son plus din kamp, din starka kamp till blods mot synden. Inte genom sin son plus ditt fromma andaktsliv där hemma. Dina böner eller dina gåvor till förmån för nödlidande. Inte genom sin son plus din fina släkt och din förnäma härkomst. Nej, endast genom sin son frälser han oss. Och när nu Gud genom sin ängel i dagens predikotext säger att barnet ska heta Jesus eftersom han ska frälsa sitt folk från deras synder. Ta då honom på orden. Gör honom inte till en lögnare genom din otro. Aposteln Johannes skriver i sitt första brev. Den som tror på Guds son har vittnesbördet inom sig. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, eftersom han inte tror på det vittnesbörd som Gud har gett om sin son. Och detta är vittnesbördet. Gud har gett oss evigt liv, och det livet är i hans son. Den som har sonen har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Fadern vittnar om att sonen ska frälsa sitt folk från deras synder, och sonen har gjort det. Att vägra tro på detta vittnesbörd är att påstå att Gud vittnar falskt. Det är att trampa på Guds son och det är att visa förakt mot förbundets blod. Det blod genom vilket alla människor en dag förklarades heliga och rättfärdiga. Så må det vara nog att vi svaga syndare inte kan låta bli att stapla och falla på himlavägen. Men vi ska ta oss tillvara för att dessutom göra Gud till en lögnare, där han lovar att inget av detta ska fördöma oss. Tack vare Jesus, julens barn. Istället ska vi tillsammans och i vårt hjärta tacka vår himmelske fader för en sådan underbar frälsning. Amen. Gud, giv oss god julefrid. I Herren Krist till evig tid. Gud, Fader, Son och Helge And. Dig vare pris i alla land. Amen.
Tack för att du lyssnat till predikningar från Sankt Johannes. Vill du veta mera, gå till sanktjohannes.info.